Varmt välkommen till 150 kilo podcasts valspecial avsnitt 61 med Jocke Sigler och Magnus Falk, a.k.a. Magnus Falken och Sigler 31 på Twitter och Instagram.
Vad fan snackar du om?
Nej, men jag tänkte att vi... Det kanske är bra med lite förvirring i början så, här, så att folk vaknar till och måste tänka själva och inte bara lyssna på oss i sitt undermedvetna liksom, som jag tänker att man kan göra ibland när man, ja, men när man bara lyssnar på någonting som är så här, så kanske man inte tar in det på samma sätt om man inte får en liksom uppvaknande.
Okej, okay, så ja, du väckte i alla fall mig. Men du menar alltså att i tillståndet av förvirring så gör man bättre val?
Kanske, för det kan ju också vara så att det är viktigt att vi vaknar till nu när det är dags att göra de viktigaste valen.
Ja.
Alltså inför framtiden.
Är det här det viktigaste valet inför framtiden?
Det är ju viktigare än att välja någonting annat just idag i alla fall.
Just det, för det är ju faktiskt idag när vi sänder som ni förhoppningsvis väljer eller redan har valt, vill säga. Men ja, det är ju intressant det här med att typ en tredjedel av alla, framförallt unga människor, inte ens har bestämt sig ännu i nu när vi spelar in. Så jag hoppas att ni har gjort det och faktiskt har valt.
Men vi kan väl tänka också att vi ska väl nämna att det var bara ett skämt att det var en valspecial. Vi ska inte prata om det här hela avsnittet.
Nej, absolut inte.
Men däremot så kan vi väl säga att om det är så att det är tidigt en söndag och ni är den här 14 september på väg till er vallokal och vet inte fortfarande exakt vad det är ni ska rösta på, eller ni går på stan och tänker att nej, men jag kanske skiter i att rösta.
Mm.
Så tänk om, för det viktigaste som finns är att ni faktiskt utför er samhällsplikt och går och röstar. För att inte rösta gynnar bara partier som Sverigedemokraterna.
Ja, sen så vill jag ta upp en ganska viktig sak nu när det är val. Det är ju så att det här avsnittet är ett... Ja, det är ett primtal. Förlåt, min obsession kring primtal är alldeles för obefogad för att ens prata vidare om. Men det är värt att nämna. Det är ju faktiskt 6 avsnitt kvar tills nästa gång det är primtal. Så att, ja.
För det är det absolut viktigaste som finns. Men hur är det med Magnus Falk då?
Magnus Falk. Jo, men det är fint. Det är kul att ha dig här. Vi spelar nämligen in på i TV4-lokaler här. Inte i någon studio, men i mitt arbetsrum här på plan 2. Och jag vet att vi faktiskt bryter lite grann emot regler genom att spela in här.
Ja.
Men det är egentligen mest bilddokumentation som man inte får göra här inne. Men jag tror ljud och röst borde inte vara något problem, för att det säger ju ingenting om säkerheten här.
Men då kan vi ju bara prata om hur säkerheten ser ut här. Utan man kommer alltså hit och sen så går man in genom en stor säkerhetssnurrdörr. Nej, jag ska inte gå igenom det där. Men du har ju ett jävligt tråkigt kontor, måste jag säga.
Ja, det är inte mitt permanenta kontor. I och med att vi är två grupper, det är en Stockholmsgrupp från Hyper Island Stockholm som är här också, så delar vi på ett större rum precis vägg i vägg här som vi har varannan dag, så det här är mest avlastningsrummet när man inte är där inne. Så att, ja, men jag håller med, det är extremt tråkigt rum och hela det här planet är extremt tråkigt. Det är liksom bara vita väggar och långa korridorer som...
Det är inte så kreativ miljö för skapande.
Nej, verkligen. Och det är faktiskt en sak som vi håller på att ta upp. Men det... Ja, så är det med det. Det känns som sagt kul att ha dig här. Och du är min första gäst här på TV4.
Ja, men det känns bra. Det känns... Jag har ju varit här några gånger tidigare, så här, studiebesök med skolan och sådär, men det känns ju alltid härligt att komma nära kanalerna, tycker jag.
Mm.
När man är inne på, som när vi var inne och pitchade på TV3 och när vi har varit här på studiebesök, så det finns ju någonting som är härligt med att komma så nära utsändningspunkten av de program man vill jobba med, eller snarare kanske vill skapa bättre program än de som...
Exakt.
Och försöka få de cheferna som jobbar här att förstå att det är det man vill göra.
Ja, det visade sig att vi har en gemensam vän som jobbar här, Johan Weinel. Han sitter ju som bildproducent här, vilket gick upp för mig när han ropade mitt namn utanför här när jag skulle på lunchen. Och vilket ledde till att jag och en tjej i gruppen spontan hälsade på honom i hans kontrollrum. Och han styr ju upp utläggningen alltså av nyhetssändningarna, vilket var ganska kul, för att just när vi hälsade på så var det liksom tomt i studion och han bara, men nu ska ni in och köra nyhetssändning. Vi bara, vadå? Så vi fick sätta oss där i nyhetsstudion och jag fick köra sporten medan Jessica då fick köra nyheterna. Och ja, det var fan svårare än vad jag trodde att det skulle vara att läsa prompter och styra liksom hastigheten.
Man har ju en sån här pedal eller finger...
Ja, exakt, som man då får styra liksom hastigheten av texten som rullar. Och Jessica hajade inte riktigt så att man skulle trycka på den, tror jag. Så jag fick trycka åt den och det blev väldigt staccato i uppläsandet. Men det var kul och han spelade in och vi ska få då sändningen skickad till oss. Det blir väldigt kul att se. Nej, men så vi fick härja omkring lite med Johan i de här olika hallåa-studierna och sådana och... Och leka med sådana, vad blir det, osynlighetsmantlar, de här green screen, gröna dukar liksom. Det är kul. Men ja, så att vi har kul här måste jag ändå säga på TV4. För att det är så mycket att grottas i när det kommer till hela företaget. Liksom. Jag får ju tyvärr inte prata om vad det är vi grottas i. Men jag kan säga att jag är överväldigad över hur lätt det ändå har varit att komma åt information och prata med rätt personer för att komma dit vi vill komma, för att säga ingenting om någonting. Ja, det ska bli väldigt, väldigt spännande att se vart det här tar vägen. Vi är inne på tredje veckan utav åtta, så att vi är precis, vi börjar komma halvvägs snart på i resan. Men med de orden sagda så skulle jag vilja välkomna er lyssnare till de bästa lyssnarna vi någonsin har haft till det bästa avsnittet vi någonsin kommer att ha.
Ja, det är ju tråkigt, då kommer ju ingen vilja fortsätta lyssna efter det här om det här är det bästa vi någonsin kommer ha.
Ja, men okej, det är hittills bästa avsnittet.
Okej då. Ja, nej, men vi drar väl igång det här och vi ska väl prata lite mer om valet, men vi tar det efter vignett. Ja, men som sagt, så det är ju valdag idag och det är ju ganska tråkigt att prata om valet egentligen, för att alla pratar om valet. Och jag tänker väl att vi ska väl försöka att hålla oss, förutom det vi pratade om i öppningen, att det är viktigt att rösta. Så ska vi väl mer prata om en inställningen av väljarna och hur vi resonerar kring framför allt konflikten då, för det som är på alla släppar är ju så här fi miljöfrågor och sen så det största är ju Sverigedemokraterna
liksom. Exakt.
Och hur man förhåller sig till det. Och det är väl det som vi vill ta upp lite.
Ja, alltså personligen har jag ju lite ett ganska jobbigt dilemma när det kommer till valet. Det är ju att jag är ju tysk medborgare. Jag får inte rösta i riksdagen. Nu hade jag ju inte fått hem min valsedel, så att jag beställde hem den en gång till eftersom jag har flyttat till Stockholm. Och det visar sig då att jag inte får rösta här i kommunalvalet i Sollentuna där jag nu är skriven, utan jag måste rösta till Karlskronas landsting och kommunalval.
Aha.
För att jag skrev mig typ dagen efter att man skulle ha skrivit sig för att få rösta där man vill rösta. Så det var ju lite problematiskt, men ja, jag vet inte, det är lite av en sån här, jag har ju velat hela året att fan, i år ska jag bli svensk medborgare bara för att kunna rösta i just det här valet, för det känns som ett väldigt viktigt val. Men samtidigt så, jag vet inte, det är jobbigt, för nu har jag nästan tappat lite motivationen till att rösta, för att jag inte får rösta där i den kommunen som
du tycker spelar roll.
Ja,
men kanske kan vara ännu bättre eftersom att SD är väl väldigt stort i Karlskrona.
Jo, men och det är just det jag tänker, att det kanske kan finnas en poäng med att verkligen göra det. Det enda är att jag faktiskt måste göra en förtidsröst idag, fredag alltså, och springa iväg till vallokalen efter den här inspelningen. Så att det kommer bli av, jag lovar, men jag är precis som en tredjedel av svenska befolkningen. Jag har inte bestämt mig exakt vad jag ska rösta på ännu.
Nej, men som sagt, det som är viktigt är ju faktiskt att man bara gör det.
Mm.
Och att man lägger sin röst på någonting som är ett parti som inte står för rasistiska åsikter.
Mm. Men det här jag tycker det är väldigt intressant det här med SD, för att det finns så jävla mycket perspektiv och tänk och frågor kring det här, men det är så få som egentligen kan verkligen ta en debatt eller våga ta en debatt, för att det är så, om man tänker nu det är väldigt lätt för folk att i sitt Facebook-flöde länka till en viktig artikel eller debatt kring det här. Men det är väldigt sällan man uttrycker sig just i rädslan av att på något minsta möjliga plan bli förknippad med de här åsikterna. Och det är ju ett stort jävla problem. Precis som man brukar säga att alla andra partier i riksdagen förutom SD är ju rädda för att ta i frågan liksom. Är ju samma sak med folk. Vi är rädda att ta i den här frågan. Och då menar jag inte att säga jag är inte rasist och jag tänker inte ställa mig bakom, utan att faktiskt börja diskutera med en sverigedemokrat. Jag tror inte jag vet någon som faktiskt ens går in i den debatten, för att man vill inte ens ställa sig, man vill inte ens ge dem en röst.
Nej, men precis, man vill inte ge dem det utrymmet att uttrycka sina skruvade åsikter.
Och det finns väldigt många som vänder sig ryggen åt dem på liksom valmöten hit och dit. Och det, jag respekterar att man gör det, men jag tror att det är så mycket som går som försvinner där på vägen i ett bemötande. Och det är ju bara i bemötandet som någonting kan hända. Det är ju inte så att någon som är sverigedemokrat av att lyssna på sig själv kommer bli smartare. Det är ju snarare tvärtom. Jag tror till och med jag läste ett citat om Richard Branson som sa "It's a fact that nobody ever got smarter by listening to themselves." Men det, jag tycker att i just det här tänket så hamnade jag i en ganska spännande situation i lördags när jag var ute på ett rave mitt ute i skogen. Bara för kort säga någonting om det, så var det så att vi åkte alltså, efter att vi hade varit på ett ännu konstigare rave mitt inne i stan i en tunnel under jorden, så åkte vi då iväg vid 1:30 mitt ute i Nacka naturreservat, hoppade av bussen, och så var det tusentals människor som bara strömmade till den här platsen som man var tvungen att gå till i typ 40 minuter för att ta sig till en liten plätt mitt i skogen, där då 3000 pers stod och bara dansade och hade så jävla kul. Och framförallt det som jag tyckte var häftigt med det här var att det fanns så mycket kärlek. Hela liksom stämningen där handlade om att ge varandra kärlek, och att på vilket sätt det nu än uttryckte sig, så var det det var så vackert och så fint att folk bara liksom kunde se varandra i ögonen och glädjas åt samma saker. Mm. Att dela den här lilla ytan med varandra och bara känna glädje. Det är en sån stark drivkraft till att få vad som helst att hända. Och det blev nästan lite representativt för, inte det här valet, men hur jag skulle önska att vi alla kunde leva med varandra. Att det spelar ingen roll om du är en Stureplanstekare eller om jag är en liksom vem som helst annan, så möts vi ändå på en plats som vi är där för att dela det som den här platsen kan ge oss. Och på ett på individnivå, och inte vad jag vill ha någonting som inte du kan få. Hur som helst, det som hände då under den här kvällen var att jag träffade en gammal vän som av någon anledning började politik komma på fråga, förmodligen i samband med valet. Men och såklart så handlade det ju, kom ju direkt frågan om sverigedemokrater upp, och att bara inte rösta på dem eller vad det nu än var. Och det som jag tyckte var intressant här var att jag fick för mig att så här, men kan du försvara dina åsikter? Eller jag blev lite så här, frågasatte honom lite. Kan du tänka utanför ditt perspektiv? För det är så lätt att man fastnar i sitt perspektiv, att nej, inte Sverigedemokraterna. Men sen så började jag tänka, shit, nu har vi ju chansen att vara öppna mot varandra, kärleksfulla, och bara så här, träna varandra i att konfrontera en sverigedemokrat och att kunna öppna upp för ett samtal. Så det jag gjorde var att jag var så här, om det är okej med dig, skulle jag kunna om du är medveten om att jag bara spelar den här rollen nu, skulle jag kunna spela rollen av en sverigedemokrat och argumentera som en sverigedemokrat med dig och faktiskt gå in i en diskussion på den premissen av att vi gör det här bara för att träna vårt bemötande mot en sverigedemokrat.
Men det är ju, för så gjorde man ju, jag minns ju i alla fall gymnasietiden när man hade mycket, ja, men man hade skoldebatter och man skulle lära sig om politik och ja, men man hade väl statsvetenskap på någon form av låg gymnasienivå. Då var det ju mycket sådana övningar att så här, man delade in klassen i olika partier, så att oavsett var du står någonstans politiskt så måste du argumentera för det partiet du blir tilldelad.
Och det är ju så jäkla bra sätt att förstå och lära sig perspektiven. Och för att jag tror att problemet ligger i att inte förstå någon annans perspektiv. Mm. Och att inte förstå en sverigedemokrat. Alltså, det är klart att jag tycker att en sverigedemokrat i många fall kan ha fel. Men om jag inte förstår varför eller hur den personen tänker så kan jag inte heller bemöta den.
Nej.
Och det var där det var så himla härligt att kunna föra den här diskussionen som... Men personen jag debatterade med var medveten om att jag var på hans sida, men jag ställde mig emot honom för att han skulle utvecklas. Och det som hände var att jag blev ganska, eller dels så blev jag förvånad över hur bra jag kunde diskutera, vilket var ganska alltså nästan lite läskigt att jag kunde föra en sverigedemokrats åsikt på ett sätt. Alltså det blev, jag kom på mig själv, det var ju ändå en massa människor omkring mig, och jag kom på mig själv att säga shit, vänta, vi stannar upp, och det, fastän folk låtsades som att de inte lyssnade så gjorde de ju säkert det, och att bara stanna till och bara okej, alla som råkar höra det här, jag tycker inte så här vi gör det, därför liksom. Och ingen som reagerade på det så här.
Så ni var tvungna att förklara dig liksom.
Ja, men för jag kände att det var ganska jobbigt samtidigt som det var väldigt spännande, men också jag tror att i slutet av den här, eller lite senare in på den här diskussionen, så var det någon som kom fram till mig och bara usch! Och så gick det därifrån. Jag bara, nej, vänta du. Var ganska roligt. Men, ja, men jag vet inte, det som var ganska häftigt med det här också var att jag kom fram till två insikter när jag pratade med honom. Det var att, ja, men dels var det ju ganska obehagligt vad lätt det är att tänka som en sverigedemokrat.
Mm.
Det är väldigt lätt att liksom falla i en extremt logisk tankebana.
Ja, men det handlar ju om att de har ju lyckats bygga sin retorik så pass bra att den känns allmängiltig.
Ja, men verkligen. Och just de här tankebanorna är ju så snyggt upplagda att företräda de här rasistiska åsikterna, att man, ja, men jag blev lite rädd hur lätt man kan hamna där om man inte passar sig.
Mm.
Alltså det är ju i grund och botten ändå bara en värdering, eller en värderingsfråga liksom. Men när man kan härleda någonting logiskt, då blir det också väldigt, väldigt mycket lättare att bli överrumplad av en tanke som sen rotar sig fast i ens värdering.
Mm.
Och det var skrämmande, för att jag var hela tiden tvungen att, samtidigt som jag argumenterade en sak, så var jag tvungen att ha i bakhuvudet motargumentet för att liksom hålla koll på vad jag tänker liksom. Och det var väldigt, väldigt spännande, för att jag kände att jag hade ganska bra koll på hur man skulle motargumentera de sakerna jag sa, men samtidigt som jag ville bara visa hur lätt det är att överrumpla den jag diskuterade med, så ville jag också stanna upp och bara, men det är det här, nu måste du säga så här för att du inte ska bli liksom, för att du ska få kontroll över diskussionen.
Men det handlar ju, som sagt, ni gjorde det ju för att ni båda skulle utveckla.
Exakt. Och den andra insikten var ju egentligen bara att det, att folk må vara hur bra som helst till att länka till rätt artikel som visar hur fel sverigedemokrater har eller hur sjukt de tänker. Mm. Men när det faktiskt kommer till kritan och man står där och debatterar liksom IRL, så saknas ofta de rätta orden. Och det är fasansfullt enkelt för en liksom halvbra informerad sverigedemokrat bara att raljera fram i halvdana argument om det ena eller andra i en sån situation.
Ja, men, och det som är mycket fel i det också tror jag att, alltså eftersom att vi, nu säger jag normala människor för att jag inte tycker att rasistiska åsikter är normalt. Och
borde vara normalt.
Ja, borde vara normalt, ja. Kanske är rätt ord. Tyvärr så är det ju det för ja, de, antingen idag så blir de Sveriges tredje största eller fjärde största parti, vilket är helt sjukt. Men det handlar om är att många när börjar liksom skrika, när man tappar argumenten så blir man irriterad och arg för att man tycker att du förstår inte. Men det kanske också handlar om att vi inte förstår dem för att vi tycker så himla olika. Jag tror ju precis som du säger att det är viktigare och det är en lättare eller snarare bättre väg att gå att diskutera det här på en sansad nivå än att bara stå och skrika att de är idioter, även om de är det. Så måste man försöka argumentera, men då handlar det ju också om att de måste vara öppna för att förstå någonting annat. Och det är de ju sällan.
Ja, men jag tror att ett bra exempel för att visa det här du säger med en skrikande missförstådd människa liksom, det är hur feminismen har förvandlats ganska, alltså så här, hur feminister har lärt sig att gå från den skrikande feministen till att faktiskt kunna argumentera för sin sak. Där handlar det mycket, tror jag i alla fall, om att folk dels har lärt sig vilka punkter det är som man måste prata om. Och att det har gett en större förståelse kring feminism. Och bara att nu liksom hela, i princip varje parti i riksdagen har en feministisk ådra numera, är ett sånt jävla bra exempel på hur man har vågat ta frågan i mun. Till skillnad från liksom integration och invandring, som är fortfarande en fråga man inte våga ta i mun på samma sätt som en sverigedemokrat gör. Nu handlar ju det är ju liksom en sverigedemokrats värdering kring det är det som är problemet, men jag tror fortfarande att det finns ett väldigt väldigt stort behov av att bemöta en sverigedemokrat och att inte hamna i den positionen där man skriker och vill känna sig missförstådd.
Precis. Man måste ju kunna närma sig de här frågorna och lära sig argumentera emot SD. Men vi kan väl avsluta bara egentligen med att säga det som vi började med att säga också. Gå och rösta för att en icke-röst är en indirekt röst på fascistiska och rasistiska partier. Och det absolut viktigaste av allt att ta med sig från det här avsnittet tycker jag är fuck SD.
Jag måste säga att jag är glad över en sak. Jag är glad över all den fantastiskt fina responsen vi fick från förra veckan.
Ja, verkligen. Det ska vi verkligen tacka för. Att vi tiggde ju lite om det.
Ja.
Men det känns ändå skönt att trots att, alltså när man gör det, att folk faktiskt bryr sig.
Ja.
Och att vi ser att vi gör någonting som faktiskt är uppskattat.
Verkligen.
Och jag är fantastiskt glad att vi fick en massa mejl och tweets och bloggar som skrev om oss att de tycker att det vi gör är bra.
Ja.
Och det tackar vi verkligen för.
Absolut. Och jag menar, senast vi spelade in så var vi ju där på Stockholm Tech-festen. Och efter det så träffade vi vi kan väl bara lite kort sammanfatta och berätta vad som hände efter det. För det var en rätt trevlig kväll liksom. Vi tyckte att vi skulle börja göra lite grejer tillsammans utanför den här podden, vilket jag tycker att sen sist har vi lyckats göra det.
Absolut.
Rätt bra, och det är också väldigt glad över. Men vi träffade en tjej som heter Linda, som har en blogg som heter La Linda, som vi också gärna uppmanar till att läsa, som skrev om oss och tyckte att hennes läsare skulle bli våra lyssnare, och det tackar vi givetvis för. Och där stod vi då och drack drinkar på Stockholm Fest. Och det gick väl lite
Stockholm
undan.
Fest, Stockholm Tech Fest.
Stockholm Tech Fest, såklart. Och det gick undan med de drinkarna. Och sen så fick vi för oss till att gå till den här
Out of Office, ja, just det.
Yes.
Det är ju en stor, för er som inte vet vad det är, det är en stor förening egentligen som typ en gång i månaden ordnar stadsfest.
Ja.
De spärrar av, de var på gården i början. Mm. Men så kom det 12 000 pers och skulle samlas där på utanför LO-borgen. Ja. Och det gick ju åt helvete. Ja. Så nu hade de spärrat av hela Kungsträdgården för att få in så mycket människor som möjligt.
Ja, det är ett jävligt schysst initiativ, måste jag säga. Det är verkligen en god idé och bra, väldigt bra utfört, måste jag också säga.
Ja, men verkligen. Men det handlar ju om att alla de här innerstadsföretagen, bankerna, alla ekonomiassistenter och, ja, och alla så här techföretag och hela typ NK-huset och sånt där. Alla som jobbar i närheten går och har after work mitt i stan och har fest. Och vi var ju där och du sa någonting som var, som jag tyckte var väldigt roligt. Du nämnde att du tyckte att det var kul att se kostymnissar dricka burköl.
Ja. Ja, men det är väl ändå ganska så här. Ja, men nej, för att folk blev ju tvungna att göra det. Det fanns inget annat val för att det bara såldes burköl. Nej. I princip. Jag gillar att se människor utanför sin, ja, men för de här människorna hade ju aldrig druckit burk Heineken om de inte var tvungna att göra det.
Nej, de är inte de som sitter på Skinnarviksberget en sen kväll i juli.
Nej.
Och njuter av utsikten. Och att ölen kanske inte smakar så gott.
Ja.
Men det var ju härligt. Men det fick ju mig att tänka på när du sa det. Att så här, det är ju härligt med situationer där människor inte är i sitt rätta element. Mm. Alltså där man tar människor med en viss inbyggd kontext.
Mm.
Alltså det här handlar väl egentligen bara om fördomar som jag har.
Mm.
Att så här, nu är, eller som du också har då, eftersom du säger kostymnissar, att de är på det här sättet och de, ja, skulle inte dricka burköl. Liksom.
Ja.
Så det handlar ju egentligen bara om våra fördomar.
Gud,
ja. Men det är ju intressant att se människor som man har satt in i det här facket då,
mm,
tas ut från det och slängs in i en annan kontext.
Mm.
Och då tänkte jag så här, när händer det mer? Eller hur kan man skapa sådana situationer oftare? För det är ju bra för både samtal och lära känna och träffa nya och förstå nya andra då, subkulturer eller andra fack i den här,
mm,
arkivskåpet. Som,
ja, för det blev ju, alltså, för vi förde lite av den här diskussionen där på plats och någonting som jag kände var intressant var väl ändå, för att jag blev ju mer och mer medveten om hur mycket fördomar jag har om alla de här människorna som var där.
Mm.
Just för att jag tyckte att alla var klädda likadant och alla jobbar inom samma och de är nyrika allihopa och det bara raljerades med fördomar. Och jag kände att det var intressant för mig att möta de här människorna i den situationen. För att samma sak hände ju då, fast tvärtom, dagen efter, när jag var på det här ravet, när en Stureplansstekare, i mina ögon då, fördomsfullt sagt, hamnade på det här ravet. Och jag tyckte det blev så tydligt hur nyttigt det är med såna här möten,
mm,
att få förstå varandra. Nu kan jag ju visserligen inte säga att jag helt egentligen fick så mycket förståelse av dem på Out of Office-eventet för att jag inte pratade så mycket med någon där.
Vilket kanske pratar mer om dig än,
ja,
om dem.
Verkligen. Verkligen. Men jag håller med. Det är spännande att se människor med en viss kontext utanför sin kontext. Och där kanske jag var mer utanför kontext på ett sätt än vad de var.
Ja, eller jag är. För att jag tror att du och jag stod ju och pratade om det ganska mycket, eftersom att jag ändå jag har ju växt upp med de här,
mm,
i dina ögon Stureplansstekarna.
Mm.
Sen så har väl jag på något sätt valt att vara en människa som kan umgås med dem,
mm,
men också kunna umgås med mina mediasöderkompisar i skolan liksom.
Mm.
Jag är väl en sån liten kameleont. Haljävel. Ja. På något sätt. Men för jag... Det kan jag känna ibland om jag är ute med mina gamla... Ja, vad ska man säga? Stekarvänner, liksom.
Ja.
Och sitter i något VIP-rum på Stureplan. Och folk kollar... Alltså, och de bjuder in sina vänner. Och folk kollar på mig så här... Vem är den här hipstern som sitter med oss, typ?
Ja.
Men allt jag behöver säga då är att jag jobbar med media. För då är man typ, då är man helt plötsligt välkommen och världens coolaste kille, och då får man ha vilken stil man vill.
Ja.
Det är lite speciellt alltså.
Ja, verkligen.
Det är för att det på något sätt anses som att det är coolt, och att den då söder hipster klädstilen slash kulturen är accepterad.
Mm.
Och då känner man sig lite som en... Man känner sig innan dess som en alien, men sen så blir man en socialt accepterad alien på något sätt.
I'm an evil alien, I'm an Englishman in New York.
Vi har ju en ganska stor grej att avhandla också, som vi pratade väldigt mycket om förra veckan.
Ja.
Det var ju Apple Keynote.
Ja.
Och vi båda såg ju fram emot det väldigt mycket, även om jag innan inspelningen inte hade haft så mycket koll.
Ja.
Men jag läste ju på efteråt och insåg att det här är ju fett.
Det här borde man ha koll på. Ja, alltså det var ju... Det var precis som julafton. Alltså precis som julafton i mitt huvud. Fast det var lite som inför eventet så var det som julafton när jag var yngre.
Mm.
Och sen under och efter eventet så var det som julafton nu på äldre dag. Att man, ja men, för man vet ju exakt vad som kommer hända. Alltså ja. Eventet var, det var nästan minutiöst. Det enda som var oväntat var att de gjorde saker så himla fort. Alltså det gick ju, 10 minuter in så hade de redan presenterat iPhonen.
Mm.
Vilket liksom bara i sig är ganska roligt, för att de brukar beräkna... Alltså, alltid när de visar första iPhonen så brukar det stå... klockslaget på iPhonen brukar vara 9.41. Alltså i princip varenda iPhone som Apple visar själva har klockslaget 9.41. Av den enkla anledningen att lanseringen brukar ske 40 minuter in på keynoten.
Mm.
Så att ur det hänseendet var det lite av en överraskning. Men i princip så tror jag att... Det inte fanns någonting som inte var väntat i hela presentationen.
Nej.
Alltså varenda lilla detalj, förutom utseendet på iWatchen, var ju liksom, det visste man redan om.
Mm.
Vilket är också ganska likt julafton, i alla fall i mina ögon. Jag är ganska medveten om vad jag kommer få om jag inte ens varit med och köpt det själv.
Ja, men precis. Och du, en till härlig liknelse med julafton är väl att man har en förväntan innan, sen så under tiden så har man en anspänning.
Mm.
Och sen kommer en äldre farbror och ger en de här presenterna. Och sen så släpper den här anspänningen efteråt, och så hamnar man i någon så här post-julaftons ångest.
Ja. Ja, men exakt. Alltså det är just den här känslan efteråt, så här, ja men... Ja, ja, det var väl det liksom. Nu väntar vi ett år till typ. Men jag tror ändå det som är roligt med julafton och med Apple-eventen är själva händelsen att få packa upp presenter.
Ja, men
och liksom hur de presenterar liksom hela...
Men
hela
någonting som jag tyckte ändå var coolt är ju när Tim Cook för första gången på en keynote säger Steve Jobs ledreplik, eller vad man ska säga.
Ja.
One more thing.
Kan vi inte bara lyssna på det när Steve Jobs säger det och när Tim Cook säger det?
I forgot. There is one more thing called the iMac TV.
We have one more thing.
Ja, men precis. Och det är ju någonting speciellt i det här när, alltså, Tim Cook får stående ovationer av några i publiken. För att han säger de här tre orden.
Ja.
Och det finns ju... Det är ju få saker som är så... Alltså som blir så starkt. Eftersom att det blir så otroligt sektlikt.
Ja.
I att så här... Bara de här tre orden betyder så mycket. att folk ställer sig upp och applåderar och jublar av glädje.
Ja.
För att en person säger någonting en annan person sa för länge sedan.
Ja.
Det är väldigt speciellt alltså.
Ja, alltså, men det är ju... Men det finns en sån sjuk legacy där som man ändå... Jag tyckte ändå att han förvaltade väldigt fint.
Ja, för
att han det var ju verkligen med glimten i ögat och en sån snygg alltså koppling som var så självklar för alla. Och det var bara så här... Vi vet vad som kommer komma nu, men bara säger det. Liksom.
Mm, precis. Men jag älskade ju... alltså Jonny Ive... Hans röst, presentationen av Apple Watch. Alltså,
det är ju ett varumärke i sig.
Ja, men den, han gör ju att jag vill ha den.
Ja.
Fan. Men däremot så jag kände ju så här, många som jag har pratat med som argumenterar emot Apple Watch, de säger ju att ja, jag orkar inte ha en till grej, jag ska ladda och jag vill inte, varför ska jag kunna läsa sms i min klocka? Och sådär. Men jag ser det ju som vad det faktiskt är. Jag ser det ju som, det är en klocka som jag tycker är snygg och som jag vill ha. Och sen så kan den göra lite fler saker än vad en annan klocka kan göra. Så att jag...
Men då är ju frågan varför du inte skulle kunna ha vilken annan klocka som helst, alltså smartwatch.
Ja, men jag tycker ju att den är härlig och den funkar ju tillsammans med min telefon eftersom att jag inte använder Android. Sen så älskar man ju Apple. Nej, alltså deras produkt, alltså jag gillar ju inte deras datorer.
Ja.
Så att jag har ju deras telefon och nu även snart en klocka på armen. Men jag tycker ju att de kan ju skapa HBR. Som fan.
Verkligen, verkligen.
Men någonting vi måste diskutera är väl också Apple Pay alltså. På ett sätt, ja men det vet väl alla att det är så här, ja, det är revolutionerande, alla de kommer ta den här branschen och göra den till någonting annat. Det kommer vara enkelt att betala på ett säkert sätt.
Ja.
Men vad jag tycker är intressant att diskutera, eller någonting som bara slog mig, den här svindlande tanken av hur mycket pengar Apple kommer tjäna på det här.
Ja, alltså det är ju ändå, för mig så blir det ju direkt ondskefullt på något sätt. För att, ja men så här, det finns ju företag som gör bra saker. Och sen så finns det företag som gör saker för att tjäna mycket pengar. Men det jobbiga är ju när företag gör precis båda två liksom. Och på så vis bara kommer bli världshärskande. Alltså, för att det finns ju nu, alltså jag menar, när inte ens Google kan klara av att göra någonting. För de har ju länge försökt sig på den marknaden. Och sen så kommer Apple och bara bam, sätter exakt det som det ska vara. Så blir det, alltså det, folk blir helt lam, alltså alla andra blir lamslagna. Konkurrenterna är non-existent liksom. Och det jobbiga är ju att de blir, alltså Mastercard och Visa och alla de här blir ju inte utslagna, utan de blir ju inbundna i det här. De måste gå med på det på ett sätt som det gör att de, ja men de blir ju bara gud på ett sätt som blir så jävla alltså
jag... Fast det är ju inte, fast grejen är ju att man kan ju inte heller bli arg på dem, för att det är ju inte fel om vi alla kommer använda det och njuta av det, att det blir så mycket lättare.
Ja, nej, det absolut, men de kommer ju ha den här totalt fullständiga makten. För att de äger ju oss nu.
Ja, men har de inte alltid gjort det? Alltså bara, nu äger de oss bara lite mer.
Jo. Ja, men vill vi verkligen bli ägda på det sättet alltså?
Alltså för mig, jag har ingenting emot det egentligen. Det är väl jobbigt för vissa, men jag är ju en sån extrem... Ja, men jag älskar ju, jag är ju sån jävla materialist, så att det finns ju inte. Jag ser ju, jag älskar ju värdet i haendet. Och att jag lever ju lite efter att den som har flest prylar när den dör vinner. Bara för att jag älskar den, ja men det sättet att konsumtion kan skapa lycka. Eller i alla fall artificiell lycka. Och när konsumtionen då blir enklare, så är ju jag hooked direkt liksom.
Jo, men det är någonting som också stör mig lite i en... någonting som Steve Jobs sa en gång var... han pratade om LSD.
Mm-hmm.
Han sa så här... att it reinforced my sense of what was important, creating great things instead of making money, putting things back into the stream of history and of human consciousness as much as I could. Och någonstans så, jag vet inte om jag, alltså fine att Apple Pay gör det, men det var just sättet de presenterade på. De började med att säga i princip hur jävla mycket pengar de kommer tjäna på att göra det här. Bara genom att så här, men det är, vad är det, 2 miljarder transaktioner per dag. Och det är,
i USA.
Bara i USA liksom. Och det blir liksom så här, men... bara ni tar en endaste mikrocent så kommer ni tjäna mer pengar på det här än vad ni någonsin har gjort någonsin. Liksom.
Ja.
Och ja, men, det känns bara inte som att det är helt och hållet fullständigt okej av ett företag att ta så stor andel utav marknaden.
Men om de lyckas skapa en produkt som alla vill ha för att göra livet enklare för sina användare.
Ja.
Så enligt mig så är ju det inte fel. De är bara smartast av de som har försökt.
Ja, du har helt rätt. Så, det är så det är, det är bara att jag har... det är jobbigt.
Ja, men det handlar ju om det. De behöver ju inte ta så mycket betalt för varje transaktion. Utan de kan ju ta väldigt, väldigt lite. Och ändå tjäna mycket, 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 mycket. Men något som jag tycker är kul med Steve Jobs citat om LSD, det är ju att han har ju hävdat då i all tid att du kan inte vara en, du är ingen värdig kreatör eller skapare förrän du har testat den här drogen, och du kan inte se världen på samma sätt som de som har det om du inte gjort det. Och att en av de mest välkända och älskade kreatörerna och utvecklarna av modern datateknik egentligen bara är en simpel hippieknarkare. Ja, jag ska väl också bara nämna att i om exakt en vecka idag, eller ja, ni lyssnar, ja, bara blir det på fredag helt enkelt, så släpps Alexander Vasiljos nya musikvideo som jag har regisserat.
Ja.
Och det här blir ju då min regidebut.
Och jag har ju haft äran att få se den här lite i förväg.
Ja,
och
precis.
Mina vänner, det här måste ni se på. Det här är fett.
Vad snäll du är.
Ja, men alltså jag är sjukt imponerad. Den är grymt välgjord. Alltså den är snygg och den är, ja, men den är nice.
Vad bra.
Så jag hoppas verkligen att ni tar er tiden och kollar på den. Ni kommer ju att göra det, lite jag på. Så att,
vi kommer ju lägga den i smått och gott spellistan på våran YouTube-kanal.
Yes.
Så där kan ni gå in på youtube.com/Jocke och Magnus och titta på den.
Så jag menar, den ljusnande framtid, eller?
Ja, den ljusnande framtid är vår. Nej, men jag hoppas väl att ni uppskattar den och att ni kan dela den om ni vill och sånt.
Ja.
Men hur ser du, för vi säger att den ljusande framtid är vår, hur ser du på din framtid nu när du har fått jobba lite inom tv-branschen och eller med digitala grejer som du har velat förut och sådär, hur känner du inför det?
Alltså jag har kommit till en del insikter nu ganska nyligen som har lite skakat om mig och vilken riktning, eller jag undrar om jag ska våga mig på ännu ett citat här av Steve Jobs.
Ja, men alltså vi kan ju ta min åsikt om citat. Anledningen till att Magnus skrattar så mycket är väl för att han vet ju om att jag ogillar ju citat, för att jag ser det ju som att en människa som blir känd, oavsett vad den blir känd för, när den blir en världskändis så blir allt den personen säger citat. Oavsett hur banala eller hur vardagliga sakerna än är. Så sök på så här Albert Einsteins citat så kan du hitta att han sa massa konstiga saker som folk tycker är så här: åh, det är så jävla smart!
Ja, men,
det här har ju jag också tänkt och sagt, men bara för att han är världskändis så blir hans sägning ett citat.
Men du har aldrig tänkt så här, fan, det där jag precis sa kommer bli ett citat?
Jo, men det kommer det ju inte eftersom att jag inte är världskändis än.
Hur som helst, så citatet som, ja men det finns ju ändå, om jag nu citerar Steve Jobs, så finns det ändå en tyngd i det, alltså i det, oavsett vad det är. Alltså,
men det är ju bara för att han har sagt det.
Ja, ja, men exakt.
Men sen så, absolut, många citat är ju väldigt gentänkta och bra.
Ja.
Men det jag har mest emot citat är väl just när folk tatuerar in dem.
Ja.
Och sen, då blir man blir tokig alltså.
Jag håller med. Men det jag vill säga var att, och det här hade jag lika gärna kunnat sagt som han, men jag tycker bara att det finns en stimulans i att han har sagt det, som är deciding what not to do is as important as deciding on what to do.
Ja, men verkligen.
Och det är just det som jag har förstått. Jag har förstått vad jag inte vill göra, vilket håller på att forma min riktning och vart jag vill ta vägen. Och det som jag kommit fram till att jag inte vill göra är att hålla på med reklam. Jag vill inte jobba inom reklambranschen för att jag inte vill känna att jag får folk att, eller jag vill inte kapitalisera på folks på att lura folk i princip.
Okay.
Och jag menar, det må verka glasklart att jag egentligen har tänkt på det här innan, men nu har jag bara hajat vad det bottnar i och varför jag känner så, vilket är väldigt skönt. Och en annan sån insikt som jag kom till var att jag vill inte hålla på med saker som förstör möjligheten för folk att kommunicera med varandra, som mm-hmm. drar ner på en verklig interaktion. Och hur mycket man än kan tycka att digitalt kan öka det och ersätta en viss kommunikation, så har jag bara insett att för mig så kommer det aldrig att göra det, hur mycket jag än vill eller försöker perfektionera en kommunikation som är digital. För mig är fortfarande en direkt, verklig kontakt så mycket mer betydelsefull.
Men då kan vi ju komma fram till, om det är så att du vill ha för dig själv verkliga kommunikationer, du har insett att det här är det som funkar för dig, då kommer det förmodligen funka för andra också. Så vad är det du faktiskt vill göra då? Du vill ge folk möjligheten att träffas då?
Ja, alltså jag vill, ja men för att det jag tänker i alla fall är att i söndags dog min telefon eftersom jag hade varit ute och festat hela natten, och så liksom på vägen hem så bara satt jag där och det var alla människor satt totalt försjunkna i sina telefoner, och bara tiden från att någon gick på tunnelbanan till att de tog upp telefonen och stirrade ner den, det var 3 sekunder liksom. Och vilket jag kände mig plötsligt lite upplyst av att bara sitta och liksom le åt folk eller se folk i ögonen och upptäcka magin i verkligheten på ett sätt som liksom, jag kände människorna omkring mig saknade den upplevelsen. Och en värdegrund som jag nästan vill kalla det är det här med, eller som jag kommer fram till att jag vill pyssla med, är att jag vill ge folk magiska upplevelser, och inte då nödvändigtvis i form av trolleri bara för att jag råkar besitta de kunskaperna, utan just den här att ge folk en wow-upplevelse som inte går att jämföra med exempelvis ditt Facebook-flöde. När, alltså, bara faktumet av att du kan se en video som handlar om någonting så otroligt viktigt som, vad vet jag, svältande barn i Afrika eller liksom, problematiken kring en politisk fråga, vad vet jag. Någonting som du vet är väldigt viktigt och du känner väldigt mycket för, och plötsligt så likställs det med en katt som snurrar upp i en taklampa. Liksom. För mig så, jag har svårt att hantera att de två sakerna kan likställas som de gör i ett Facebook-flöde. Eller i vilket flöde som helst, där man bara konsumerar och konsumerar. För mig så vill jag ge folk möjligheten att kunna uppleva det här i verkligheten, och att stimulera folk till att känna någonting på riktigt.
Men det är väl hur bra som helst att du har kommit fram till det. Det är ju fantastiskt.
Så för mig så ser det ganska bra ut just nu på ett sätt. Jag har fyllts av ett skönt hopp om att veta att jag kommer hitta någonting som, eller vart jag än hamnar så kommer det vara någonting som inte är det i alla fall.
Men det är ju fantastiskt att vi vet, att både du och jag vet i så pass ung ålder, för vi är ju bara små skruttar än så länge.
Mm.
Och vi är ju bara precis nya i det här. Men att veta vad man faktiskt vill göra så tidigt, det är väldigt få förunnat. Och jag vill väl också nämna det, att det är inte fel att inte veta vad man ska.
Nej.
Och att för de som ännu inte har kommit på det, har inte bråttom, för det gäller bara att det kommer in från sig själv. Liksom.
Eller ring Mangan.
Ring Mangan så löser han det åt dig. Ja, men med de orden så avslutar vi väl avsnitt 61. Och jag ska väl försöka få våra namn korrekta den här gången. De som håller i den här podcasten är jag, Joakim Falk, och jag heter @falken31 på de sociala medierna. Och Magnus, som i stort sett har tagit bort sina sociala medier från sin telefon, men om ni ändå vill gå in och titta på hans saker så heter han @siglermagnus, och han heter ju Magnus Sigler.
Ja.
Så att nästa vecka så är vi tillbaka igen, och vi är väl förhoppningsvis här.
Ja.
Ska vi dra igång lite för att man ska kunna känna sig som den här uppskattade alienen som jag pratade om. Och det är väl lite så man kanske kan känna sig också när man har fått slut på batteri på telefonen eller sådär.
Ja.
Så att nu efter ni har lyssnat klart på den här podden, då stänger ni av musik eller podcaster-appen och lägger ner den i fickan och tar inte upp den inom 2 timmar, utan gå ut och upplev verkligheten istället.
Ja, gör det. Och sen glöm inte att tweeta om det i efterhand och hashtagga 150 kilo.
Precis. Så vi både avskräcker och uppmuntrar till att folk ska använda mobiltelefonen.
Ett äkta double think som 1984.
Total dubbelmoral. Vidrigt. Ja. Men vi hörs nästa vecka. Ni får ha det gott.
Gött.
Puss. Say